Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden.
Tankesmedjan Forum för Health Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Lejelöw och är ambassadör för Forum för Health Policy, och vid min sida har jag en annan ambassadör. Kul att se dig också idag, Olivia.
Tack detsamma. Precis, Liri Holm, ambassadör för Forum för Health Policy och jobbar till vardags för Kumea.
Precis, och den här podden hade inte varit något om bara Liv över här, utan vi har också en trevlig gäst. Vi har en branschprofil från hälso- och sjukvårdssektorn som varit apotekens tydliga röst till omregleringen. Varmt välkommen, Johan Wallér.
Tack så mycket.
Hur är läget en torsdag morgon som denna, Johan?
Ja, just idag är det ju rätt grått här i Stockholm där jag befinner mig i alla fall. Men annars är det väldigt bra.
Ja, skönt, det är som man vill att det ska vara. Och en annan sak som man vill veta är ju vad du tror om hälso- och sjukvården framåt. Så hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
2040? Det är rätt långt fram alltså.
Och ändå rätt kort. Det är det som är det svåra med den frågan.
Ja, det är väl det. Ja, man kan väl, jag är väl ändå rätt säker på att den kommer inte se ut så som den gör idag. Det kommer att vara mycket saker som är annorlunda. Jag tror att rörelsen mot att jobba mer med individer istället för med liksom hela kollektiv av, om det så är kunder på apotek eller om det är patienter i hälso- och sjukvården, tror jag kommer ändras till att vi kommer att jobba mycket mer individbaserat. Och där mötet mellan människor kommer att bli viktigare. Och det kan ju låta konstigt nu när vi kanske går mot mer digitalisering och mer AI-stödda system och sådana saker. Jag tror att det kommer att finnas, men det kommer att göra att det individbaserade och mötet mellan människor kommer bli ännu viktigare och kommer att prägla hälso- och sjukvården någonstans. Det kanske är min önskan, men jag tror också att det rör sig åt det hållet.
Och går man lika långt tillbaka i tiden så var ju plötsligt apoteken en reglerad marknad, eller tidigare icke-omreglerad marknad.
Ja, var hamnar vi då?
Ja, men det var inte så plötsligt. Det är så här, om man går 16 år bakåt så är vi där.
Ja.
Det säger
då
något
var
om
apotek.
Det känns ganska länge sedan, gör det inte det?
Ja, och jag jobbade i apoteksmarknaden redan då också. Så att igår var jag på ett möte och skulle göra en liten kort beskrivning av mig själv. Och då kunde jag konstatera att jag har varit i apoteksbranschen i 22 år. Så det är väldigt, väldigt länge, så jag har fått se både den sidan av det gamla monopolet och det systemet som fanns då genom hela omregleringen och till det vi har idag, som faktiskt är, jag menar, apotek är fortfarande apotek och det finns så mycket saker som är lika, men det finns också fundamentala saker som är väldigt annorlunda idag än vad det var förut.
Jag tänker att vi kommer tillbaka till det om vi kommer tillbaka till det här med individen. Men först brukar det vara schysst för lyssnare att få bakgrunden vem du är. Så Johan, vem är du? Nu har vi hört 22 år inom apotekssidan. Liksom, men vad startar du någonstans och vad har du gjort och vad gör du nu? Den där jättebreda frågan om att beskriva sitt eget CV.
Alltså jag är beteendevetare från början och jag är inte farmaceut. En rolig sak kan vara att jag träffar mina europeiska kollegor med jämna mellanrum. Och det finns 27 stycken olika organisationer som samlas i ett europeiskt sammanhang där vi alla har som gemensam rubrik apotek. Det kan vara lite olika organisationer, men jag är den enda av 27 som inte är farmaceut. Så jag har en lite annorlunda bakgrund jämfört med många av mina kollegor faktiskt. Och jag har inte tyckt att egentligen det har varit det viktigaste. Men jag började jobba för 22 år sedan då på Apoteket AB med ett stort organisationsförändringsprojekt på apoteket. Det var i samband med att man byggde om hela dosverksamheten. Man skapade kundcentrum. Telefonerna slutade ringa på apoteken. Och alla skickningsverksamheten centraliserades till det som vi kallade det då för distansapotek. Och det var en stor förändring på apotekarna, så man skulle sluta hålla på med dosverksamhet, man skulle sluta packa läkemedel i förpackningar och skicka till olika institutioner. Och telefonerna slutade ringa, det var en stor organisationsförändring. Det projektet kom jag in i Apoteket AB. Och sen så jobbade jag mycket med organisationsfrågor i Apoteket AB och var stabschef, kallades det var. Det var ett fint namn på allt i allo. Vi jobbade med alla möjliga saker i företaget och satt i koncernledningen mot slutet när det började närma sig omreglering. Och då kom jag att få en roll i att jobba mycket med och mot politiken inför omregleringen och de förberedelserna som gjordes både på det politiska planet men också på de förberedelserna som gjordes inom det gamla monopolet. Och sen så i samband då med omregleringen 2009, det var ju 2009 som de politiska besluten fattades. Sen blev inte omregleringen ett faktum egentligen förrän i början på 2010. Då insåg man att jäklar, det behövs en branschorganisation. För det fanns ingen branschorganisation innan. Apoteket AB var ju branschen. Och därför fanns det ingen branschorganisation så som det har funnits i många andra länder. Mina systerorganisationer ute i Europa har oftast väldigt anrika historier och funnits sedan 1700-talet eller ännu längre. Den italienska branschorganisationen för apotek heter Feder Pharma. De har funnits i 2000 år. Så branschorganisationer på apoteksområdet i 2000 år har de funnits. De fick ett tempel utav en av de sista kejsarna i Rom som de fortfarande har kvar, som faktiskt ligger inne på Forum Romanum i Rom. Jag har varit och besökt dem där. Så det är en väldigt, väldigt gammal och anrik bransch man kom in i, men som i Sverige inte fanns 2010. Och de aktörerna som då fanns på marknaden, inklusive det gamla monopolet, insåg att vi behöver ha en gemensam röst. Vi behöver ha ett nav för de frågor som handlar inte då om de enskilda bolagen, utan som handlar om våra gemensamma frågor. Det som är lika för alla, det som styrs av lagar och regler, det som är våran kontaktyta mot politiken och mot myndigheterna. Men också vårat nav för att kommunicera med omvärlden. Så att både den kommunikation som går så att säga från branschen till vår omvärld och det som kommer från vår omvärld till branschen, det behövdes ett forum för. Och då bildade man det var i december 2009, så bildade man Sveriges Apoteksförening. Och då fanns det ingen anställd, det fanns det bara stadgar. Och sen så anställdes jag då som första anställd i januari 2010. Och sen dess har jag varit där och jobbat med att försöka göra det så bra som möjligt för branschen som helhet.
Du inledde med att säga att du har jobbat nu 22 år i branschen och att det är mycket som är lika och annat som är väldigt olika. Kan du inte berätta lite mer? Vad är ganska likt så som det var när du började för 22 år sedan och vad har förändrats i och med omreglering och allt annat i stora drag?
Ja, men alltså det stora som hände, det var ju en väldigt, väldigt omfattande reform faktiskt efter att ha haft ett monopol i 40 år. Det var 1971 som det svenska statliga monopolet startade, som också var lite av ett unikum i världen. Det är väldigt få länder som har haft statliga monopol på apoteksverksamhet. Däremot så ska man inte missta det med att andra marknader har varit. Det här har ingenting att göra med reglerat eller inte reglerat, utan det har att göra med hur ägandeformerna ser ut på apotek. Och alla apoteksverksamheter i hela världen och läkemedelsverksamhet kan man säga, är alltid reglerade. Sen kan det vara olika former av regleringar. Men det som var det stora och det som var annorlunda i Sverige var att vi gick då från ett statligt ägarmonopol till en mera liberaliserad marknad, därmed inte omreglerad. Eller avreglerad ska jag säga. Vi kallade alltid för omreglering och inte avreglering av det skälet. Om man bara tittar på reglerna så var det så att under monopoltiden så styrde ju staten sitt bolag Apoteket AB med hjälp av ett regleringsbrev. Det var egentligen på fyra A4-sidor och i princip på dem så stod det så här: se till att svenskarna får sina läkemedel på ett bra och säkert sätt. Enkelt uttryckt, men det var inte så mycket mer än det. Ja, och sen så under 40 års tid så utarbetades det en sorts praxis på hur skulle det göras på ett bra sätt då? Och då var det inte bara att leverera läkemedel, utan hur skulle hela prissättningssystemet fungera? Hur skulle kraven på kompetens fungera? Och så vidare och så vidare. Och när man gjorde omregleringen så var man ju tvungen att, så att säga, ta hela den praxisen som fanns och sätta den i ett regelverk. Och jag menar bara propositionen som beskrev omregleringen var på 800 sidor. Och jag har i min bokhylla här bakom mig faktiskt, har jag, tror jag, över 6 eller 7 000 sidor utredningstext kring de regelverken som påverkar och styr apoteksverksamheten och som har pillats i ända sedan omregleringen. Så därför är det viktigt att säga omreglerad och inte avreglerad. Däremot så kan man säga så här, jag menar, vi gick från ett väldigt uppstyrt system på ägarsidan till ett väldigt liberalt system på hur man får äga och driva apotek. I Sverige, när man jämför med andra länder, så brukar man alltid fråga så här, vad är det några ägarbegränsningar? Och med ägarbegränsningar menar man, vem får äga apotek? Och i de flesta länder i världen så är det bara en apotekare eller en farmaceut som får äga ett apotek. I Sverige så får vem som helst äga ett apotek. Förutom läkemedelsindustri eller en förskrivande läkare. Och så är det i alla länder. Men i de flesta andra länder så är det helt enkelt ett kompetensmonopol. Istället för ett statligt ägarmonopol så finns det ett kompetensmonopol. Alltså en apotekare äger ett apotek och det är så det ser ut i de flesta marknader i hela världen. Om du går till Frankrike och besöker ett apotek så är det en apotekare som äger det apoteket.
Ett
Och
vackert
nästa
monopol.
fråga brukar vara så här, finns det några etableringshinder då? Ja, etableringshinder är nästa, så att säga, steg i hur en marknad regleras. Och då brukar det vara så att man delar ut, så att säga, koncessioner för var får det drivas apotek. Och i Sverige finns det inga etableringshinder, utan om du är en person som uppfyller kraven för att driva ett apotek, då kan du få ett tillstånd. Du behöver inte vara apotekare och då får du etablera det apoteket precis var du vill. På de flesta andra ställen så finns det olika, ibland väldigt komplicerade regler på exakta meteravstånd till nästa apotek eller hur många patienter som finns i ett område eller andra kriterier som styr över var ska de här apoteken finnas någonstans. Så vi gick från ett reglerat statligt monopol där allting styrdes från en punkt till en liberal marknad men väldigt reglerad som styrde upp att man skulle säkerställa att kvalitet och tillgängligheten till läkemedel blev bättre än vad den var innan.
Och det hände ju rätt mycket om man tittar på hur det var innan. Du pratade om distansapoteken. När distansapoteken lades ut så lade sig på gamla regementsorter, om jag inte minns det fel. Hässleholm och Falun och sådana här. Där det liksom staten behövde fylla ut med jobb. Och nu sen liksom omregleringen så är det en helt annan typ av marknad. Det som känns som en stor skillnad är vården och liksom regionernas kontakt med apoteken. Som först blev ganska begränsad i och med omregleringen. Och där, nu har det liksom börjat hända saker, men det går ganska långsamt. Är man tillbaka till den typen av samverkan som man var innan? Eller hur ser du som branschföreträdare på, är det lika lätt att prata med liksom omvärlden, eller man säger, det utanför apoteken nu, inom resten av hälso och sjukvården nu som det var innan? Sjukt svår
Ja,
fråga.
men det tycker jag både på jag tycker att både på när jag pratar med regionpolitiker, då har vi ett väldigt bra, det förs en bra dialog om våra olika roller och jag menar för en patient så ska det ju inte spela någon roll. Man går till vården, man söker vård, man får en förskrivning, du går till ett apotek, du får ditt läkemedel. Sen är man dock ganska lämnad åt sitt eget öde. Jag menar, en läkemedelsbehandling, även om den är receptbelagd, är en sorts egenvård i hemmet. Där du sköter din egen behandling och där apoteken och vården, sjukvården, har ett gemensamt ansvar att se till att det fungerar. Där tycker jag att det fungerar väldigt bra. Och sen så på lokal nivå så finns det också väldigt goda samarbeten mellan apotek och vård, för att man inser att man har en patient att ta ansvar för. Det är inte olika patienter som kommer till vården och sen är det en helt annan patient som kommer till apoteken. Det är samma patient och det är samma behandling och vi har samma ansvar att se till att det där fungerar på ett bra sätt. Sen så är det ju så att någonstans så kanske man skulle vilja ha personer som följde med hela vägen hem till medicinskåpet och satt där och gav råd om hur man skulle göra, men det gör vi ju inte. Utan vi försöker ju via det som görs inom vården, både när man ställer en diagnos och kommer fram till en läkemedelsbehandling, föra över det så att säga via patienten själv till apoteken som förstärker det som läkaren har bestämt och kan plussa på med den kompetensen som finns kring läkemedel på apoteken, så att det ska följa med patienten hela vägen hem när man sen ska sköta sin egen behandling. För vi vet att det finns enorma problem med läkemedelsanvändningen. Det finns faktiskt undersökningar som visar på att kostnaderna för en felaktig läkemedelsanvändning kan vara lika stor som hela läkemedelsnotan är. Och då finns det saker, det finns ett ansvar att ta hand om detta. Vi vet till exempel statinbehandlingar, en vanlig läkemedelsbehandling, där följsamheten kan vara så låg som 50%. Och det där är inte bara ett problem för individen som inte sköts, där behandlingen inte får den effekt som det var tänkt. Det blir också en ekonomisk effekt där vi som skattebetalare har investerat i utbildade läkare, sjukhus, apotek och farmaceuter, och sen så har vi läkemedel som hamnar i papperskorgen. Det är liksom en dålig affär att göra på det sättet. Så att, får vi ett bra samarbete med flödet ända från en egenvård där man inte ens har varit i vården, till när man blir sjuk och behöver uppsöka vård, till man får en läkemedelsbehandling och till när man själv ska sköta den läkemedelsbehandlingen. Hela den kedjan behöver fungera för att vi ska få ett så bra system som möjligt.
Och vems ansvar är det? För jag har jobbat inom läkemedelsindustrin länge och det där var ju liksom en heliga graalen att få läkemedelsbehandlingen eller få en följsamhet till läkemedelsbehandling. Och vi tyckte det var jätteviktigt och ni från apotekssidan tyckte det var jätteviktigt och ingen annan tyckte det var speciellt viktigt alls. Nu tar jag i, men det är väl liksom svårt att få fäste någonstans med att det där skulle vara en nyckel. Hur ska man få det att bli mer prioriterat och vems någonstans, vems i det delade ansvaret, vem ska ta ledartröjan?
Ja, man skulle ju kunna säga så här, men om man gör ett enda statligt hälso- och sjukvård med ett enda stort statligt apotek, så löser vi väl det då. Och det tror jag inte på, utan jag tror på att det finns effekter utav att det är många olika aktörer, men man måste inse att man har ett gemensamt ansvar. Och jag menar, det är inte så. I och med att vi inte kan gå och hålla en patient i handen, vare sig genom vården eller till apoteken eller till hemmet. Och människor är individer själva och tar ansvar för sitt eget liv. Så måste vi gemensamt se till att, alltså det går inte att säga så här, vi har en ansvarig. För den ensamma ansvariga kommer inte kunna ta hela den helheten. Utan det måste bygga på att det är många olika delar som samverkar med varandra. Och det är klart att det är inte lätt, bara för att det är man olika och patienter har en förmåga att vara olydiga ibland. Man går till olika ställen och man pratar. Man säger en sak till sin läkare, en annan sak till sin farmaceut och en tredje sak till sin fru kanske. Så det är ett komplext system där det finns liksom inga enkla lösningar. Så här, nu sätter vi en general på detta och så har vi löst problemet. Det tror jag inte.
Apropå samverkan mellan olika aktörer i systemet, hur ser du på apotekens framtida roll? Ser du att det kommer förändras? Jag tänker att de senaste åren har det varit mycket diskussion kring olika gränsdragningar mellan primärvård och apotek, till exempel kopplat till egenvårdsråd och att apoteken kan liksom ta ett steg framåt när det kommer till preventionsarbete. Vem är egentligen ansvarig för det preventiva arbetet? Är det vården? Är det apoteken? Kanske en tredje eller fjärde eller femte aktör. Hur ser du på de frågorna? Apotekens roll i till exempel ökad prevention eller andra delar som nu tillhör, om man säger, hälso- och sjukvårdsområdet tydligt.
Lite roligt
Men,
minerad mark där, är det inte det?
ja, eller?
Nej, ja, ibland är det det. Jag kan återkomma till det, till det minerade som jag tycker är lite fånigt faktiskt. Men
Jag håller med.
vi driver ju från apoteksbranschens sida tesen om att apoteken kan göra mer och kan spela en större roll än vad man gör idag. Man skulle kunna, om jag får vara lite krass, så skulle man kunna se apoteken som att här är det någonting som beslutas i hälso och sjukvården och sen så är apoteken bara en läkemedelsdistributör. Alltså man förflyttar läkemedelsförpackningar från A till B och man har jättebra logistiklösningar för detta. Och det tycker jag är att underutnyttja möjligheterna som finns i att göra en insats som är närmare patienten. Om det är så att vi bara skulle vara läkemedelsdistributörer, varför ska vi då ha farmaceuter som gör det arbetet? Som har studerat mellan 3 och 5 år i högskolan för att lära sig allt om läkemedel. Det är ju samhällets läkemedelsexperter. Om de ska hålla på att förflytta förpackningar från A till B så är det ett jävla underutnyttjande av den kompetensen. Då ska vi ha ett helt annat system. Men det är inte det vi har, utan vi har sagt att apoteken fyller en funktion här. De är både en kvalitetskontroll, men också en kontrollfunktion och en motiverande funktion för läkemedelsbehandling. Som följer efter det som har hänt när man har varit i vården och fått sin diagnos och en läkare har ställt kommit fram till en läkemedelsbehandling. Förpackningen är det lilla i detta. Och den logistiken behöver naturligtvis fungera och läkemedel ska finnas tillgängliga. Det har vi stora problem med just idag. De rätt basala sakerna att vi faktiskt inte har läkemedel som finns på apoteken. Men det ska vi bara få att fungera och sen så är det de andra sakerna som behöver göras. Och om man drar ett lite längre perspektiv och man tänker sig att vi går mot mer och mer komplicerade läkemedelsbehandlingar med mindre och mindre patientgrupper där, och jag menar, någon gång i framtiden så kanske vi har helt individbaserade läkemedelsbehandlingar. Då kommer det krävas ännu mer där själva logistikfrågan är ingenting. Du ska bara se till att du får ett läkemedel. Det behöver komma till dig på något sätt. Det kan komma med en drönare flygande eller det kan komma via e-handel eller någonting annat. Men hur ska man vårda insatsen och investeringen i en behandling som kanske bara är riktad till en människa? Om jag nu tittar långt in i framtiden. Hur ska vi säkerställa att den läkemedelsbehandlingen, som dessutom kan vara otroligt dyr, att den blir så som vi har tänkt? Hur följer vi upp en läkemedelsbehandling? Idag är uppföljning av läkemedelsbehandling ett område som läggs alldeles för lite på. Där vi får nya läkemedel som kommer ut. De börjar så smått användas i vården, men vi vet inte riktigt hur de fungerar. Framförallt inte när man sen kanske vidgar patientgruppen och det är fler människor med andra indikationer som får ett läkemedel. Vi har dålig koll på hur de fungerar. Där är ju kontakten mellan patienten som använder ett läkemedel otroligt viktig. Och där finns apoteken med läkemedelsexperterna som en underutnyttjad resurs som vi borde kunna använda mycket, mycket mer.
Och hur? Hur ska den
Ja,
användas?
genom att dels ge apoteken den typen av uppdrag. Idag är det så här att apoteken har ett samhällsuppdrag. Det är formulerat i lag till och med. Det är ganska enkelt uttryckt. Det står så här att vi ska se till att läkemedel finns tillgängliga. Och det ska vi göra när vi kan göra det. Alltså att när du kommer in på ett apotek så ska du kunna få ditt läkemedel. Finns det inte inne på lager på apoteket just då så ska du få det 24 timmar senare. Det är den första regeln. Den andra är att vi ska genomföra ett generiskt utbyte. Vi ska byta till ett billigare läkemedel. Det är en ganska simpel övning också. Det handlar om att byta till någonting som är billigare. Men den tredje saken handlar om att vi ska säkerställa en god läkemedelsanvändning. Att människor måste kunna förstå hur man använder sitt läkemedel. Men det är ju just det. Nu har du fått ett recept, du får ett läkemedel. Hur använder du detta? Vilken rådgivning behövs för att du ska kunna veta hur du gör med läkemedlet? När ska man ta det? Vad finns det för olika biverkningar? Alltså det finns en rådgivning som är kopplad till det receptet. Men sen tar det slut. Sen ska apoteken inte göra något mer. Det är de tre sakerna vi ska göra. Vi ska göra det med rätt kompetens, i rätt lokal, vi ska ha tillstånd och så vidare, vi ska säkerställa system, tekniska saker kring detta. Men det jag menar är att apoteken skulle kunna göra mer där. Vi behöver fler uppdrag. Vi behöver också incitament i form av vilken typ av betalning apoteken får. För idag är det så, för de där tre uppdragen så får vi för förskrivna läkemedel en handelsmarginal. Den sätts av TLV, det är skillnaden mellan inköpspris och utförsäljningspris. Och då det betalar man apoteken för den tjänsten som apoteken gör. De här tre uppdragen. Men den tjänsten är idag en förlustaffär för apoteken. Så varje gång ett apotek säljer ett receptbelagt läkemedel, de kostnaderna som det innebär överstiger den marginalen som apoteken får för att expediera det läkemedlet och ge rådgivning och byta läkemedel. Det ger inget bra incitament till att utveckla den delen som handlar om det viktigaste, nämligen läkemedelsanvändningen. Så vi behöver se över hur ersättningssystemet ser ut och ge apoteken fler uppdrag till att göra mer saker där vi använder den kompetensen som finns på apoteken.
En sak som jag tror kan vara nyckeln om man ska få apoteken att bli en större del av hela kedjan är någonstans att informationen liksom rör sig mellan systemen. För idag så har apoteken sina egna liksom journalsystem som inte är journalsystem utan som är liksom expeditionsstöd. Medan vården har sina journalsystem som inte pratar med varandra riktigt. Om apoteket, liksom, ser du en framtid med, jag tänker med den berömda läkemedelslistan och så, att apoteken blir närmre det liksom hälsodatasystemet som verkar byggas kring patienten framåt.
Absolut. Och det är bara rent, ursäkta mig, jävla upprörande att vi inte har en nationell läkemedelslista redan och jobbar stenhårt på version 2. Det har gått att göra i andra länder. I Danmark har man en nationell läkemedelslista där man kan kommunicera och information kan flöda mellan de parter som behöver information. Vi har ett helt regelverk, ett helt EU-regelverk, EHDS, som European Health Data Space som är på väg åt det hållet, där den information, hälso- och sjukvårdsinformation som behövs för olika professioner, för olika delar i den här kedjan, kan användas för att göra de här systemen bättre. Men jag menar, nationella läkemedelslistan har blivit försenad nu 2 gånger. Vi kommer väl att få en version 1.0 i december 2025. Men från att ha varit det mest digitaliserade hälso- och sjukvårds- och apotekssystemet i världen så börjar vi halka efter betänkligt. Vi var först i världen med e-recept. Vi hade i princip 100% e-recept 10 år före alla andra. Men sen lutade vi oss tillbaka och tänkte att ja, men nu är det väl bra, nu funkar det. Och under den tiden så har andra länder sprungit förbi. Sen är det klart, och det ska man väl erkänna, att digitaliseringen i samhället har sprungit ikapp. Så det har varit lättare att bygga den typen av system idag än vad det var för 25 år sedan när Apoteket AB började bygga e-recept. Men för Estland tog det 1 år att utveckla och implementera e-recept. 1 år tog det för dem. Och nu är man på väg att bygga ett nationellt system för hälso- och sjukvårdsinformation som kommer att ligga före den europeiska lagstiftningen eller direktiven om att dela hälso- och sjukvårdsinformation med varandra. Så att det finns en risk att vi blir förbisprungna faktiskt.
Vad ser du framför dig då när det kommer till vidareutvecklingen? Kopplat till digitalisering för apoteksbranschen. Du var inne på tidigare att du tror att vi kommer ha en hälso- och sjukvård som är mer individbaserad. Mötet mellan människor kommer betyda mer. Hur ser det där ut för apoteken? Vad kommer digitaliseras mera och på vilket sätt kommer det här mötet ske? Kommer det vara likt så som det är idag eller tror du att ser du någonting annat framför dig?
Jag tror att vid sidan om att vi kommer att få bra stödsystem, det kommer liksom att utvecklas. Vi kommer att ha bra lagersystem, vi kommer att ha bra logistiksystem och sådana saker som kommer att göra arbetet effektivare. Men jag tror också att när vi får... apoteken har 130 miljoner, fick jag nu, ny siffra, 130 miljoner kundbesök om året. Primärvården tror jag har 25 miljoner patientbesök om året. Det är väldigt, vi har över 110 miljoner läkemedelsförpackningar som lämnas ut från apotek varje år. Vi har personer som använder läkemedel. Det finns väldigt, väldigt mycket data. Och med mycket data och många transaktioner ihop med digitalisering och nya, kanske AI-stödda system, så kommer vi kunna få smartare stödsystem som faktiskt hjälper oss i att kunna bli ännu bättre i det som är själva kärnuppdraget, nämligen att ge en god rådgivning och säkerställa en bra läkemedelsanvändning. Så det tror jag på. Vi kommer kunna använda mer data på ett smartare sätt för att kunna göra ett ännu bättre jobb.
Vi pratar rätt mycket prevention i den här podden och apoteken nämns ofta som en aktör där tillsammans med Friskis och ICA och liksom den typen av aktörer som ju borde vara en del av systemet, eller är en del, men rätt mycket drivet av individen. Borde inte apoteken ta ledartröjan där och liksom att branschen tillsammans, vi går in och vi samlar data kring individen, vi styr upp så att preventionen blir jämlik och inte ojämlik baserat på kunskap som det är idag. Tycker det är öppet mål?
Jo, kanske. Och jag menar, apoteken ser ju sig själva som mycket av hälsa. Om du tittar på olika apotekens visionsprogram och buzzwords, så använder man sig väldigt mycket av hälsa. Och hälsa är en del av apotekens verksamhet och jobbar med det. Och med den här stora kontaktytan, alltså de här 130 miljonerna kundbesök, så är apoteken en väldigt stor kontaktyta mot allmänheten som kan utnyttjas för prevention i olika former, som jag ser det. Vi möter ju, någon gång för länge sedan så var det någon som myntade uttrycket att apoteken är ibland den första och sista länken i vårdkedjan. Alltså den första länken när du kommer till ett apotek och inte alls ska besöka hälso- och sjukvården. Du ska absolut inte gå till en akut, för då får du bara sitta och vänta, det kostar jättemycket pengar. Utan du kan gå till ett apotek för att få hjälp med egen vård. Där man också möter människor som har alla möjliga... Det finns alla möjliga personer som kommer in på apotek med alla möjliga problem. Sen så kan det vara så att i ett annat skede i livet, eller att du blir till och med rådgivare, du får råd att du, det här var så pass allvarligt, du måste vända dig till vården. Och sen så hamnar man i vården, man får olika behandlingar där eller man får en förskrivning och sen så hamnar man hos apoteken när du sen ska genomgå en läkemedelsbehandling. Så vi följer med kunderna, patienterna längs med den där resan, första och sista länken i vårdkedjan. Det skulle kunna utnyttjas för att jobba med människor och i preventivt arbete. Screening skulle kunna göras på apotek i mycket större utsträckning än vad det görs idag. Men det är klart att individer bestämmer över sina egna liv. Man bestämmer själv vad det är man ska göra. Apoteken kan erbjuda saker och ha bra erbjudanden som människor nappar på, men det ska ju vara någonting som människor vill också.
Jag tycker inte riktigt att apoteken är en del av vårdkedjan som det ser ut idag. Av just anledningen som att man inte har tillgång till data kring patienten. Det vill säga, man är ju en viktig del för kunden och patienten. Men man är inte riktigt den där delen i vårdkedjan som jag kanske tyckte att man var innan omregleringen delvis mer. Och som jag hoppas att det kan bli mer framöver.
Jag håller inte med Magnus.
Ja.
Jag håller inte med. Alltså, för att del i vårdkedjan, vad är det? Jag menar, det är patienten som rör sig i vårdkedjan. Och patienten är på i vården och den är på apoteket och den är hemma. Vårdkedjan är också hemma. Den länken finns också. Det behöver inte betyda att vi sitter i samma system och så. Sen är det klart att vi behöver byta mer information. Vi behöver ha en nationell läkemedelslista. Apoteken har ju all information om personers recept. Både de historiska recepten och de recepten som är aktuella idag. Men att vi är en del i den kedjan. Men skulle du bryta av den där kedjan så skulle du inte få några läkemedel. Så att
Men
det skulle inte fungera utan apoteken.
Johan, jag är ett, jag är apotekare, två, jag brinner för det hela, så jag håller ju med dig. Men jag tycker också att likväl som jag tycker att Friskis & Svettis och ICA inte är en del av vårdkedjan, fast de också borde vara en del av vårdkedjan eftersom de är en del av patientens hälsa, så tycker jag att det, liksom, det finns någon slags brott. Absolut, läkemedel. Men det här, det är ju, logistiken kring läkemedel är en del i vårdkedjan, absolut. Men själva hälsoerbjudandet som du pratar om på apotekssidan tycker jag inte blir den delen av vårdkedjan som jag kanske tycker att det förtjänar att vara. Jag tycker snarare att det, alltså vi har ett, eftersom det finns ett glapp i systemet. Gör apoteken screening eller testa blodtryck eller så, så blir några vårdgivare glada, ganska många vårdgivare blir sura eftersom det inte liksom riktigt hänger ihop och skapar stressade patienter, vilket ju inte liksom egentligen är sunt, men ja.
Nej, nej. Jag vet inte om ni har läst om, det finns ju olika rörelser runt om i världen för att få apoteken att få att utnyttja apoteken på det sättet som jag ser i min vision. I Storbritannien så har man ju nu lanserat någonting som heter Pharmacy First. Det är inte egentligen utifrån att gud, nu ska vi tänka ut något smart sätt att göra detta på. Det har kommit av nödtvång för att vården har liksom krackelerat. Och man var tvungen att hitta nödlösningar på att man hade ett sånt GP-problem. Människor fick inte tillgång till vård helt enkelt. Och då var man tvungen att fundera på hur ska vi lösa det problemet? Ja, men gud, vi har ju faktiskt en aktör här som både är tillgänglig, de är öppna, de har kompetens och hög kvalitet. Och så har man lanserat det som man då kallar för Pharmacy First, där apoteken på ett tydligare sätt blir integrerade i, om man nu kallar det för vårdkedja. Jag tycker vårdkedja är ett så dåligt ord på det. Vi är en del av ett system. Annars är det som om det vore länkar. Vi är delar av ett system där patienterna rör sig i det systemet. Det är snarare en cirkel av vård där vi är olika aktörer som ibland har mer eller mindre kontakt med varandra. Om du tillåter, Magnus. Men i Pharmacy First så har man, då har man sett så här, okej, här finns det en del i den här vårdcirkeln som kan göra mer saker för att helheten i vårdsystemet ska bli bättre. Och då har man lagt det som man kan då kalla för minor alignments, alltså lättare åkommor, där apoteken kan göra en insats. Om man tar så här, ett krasst exempel, så här, om du har nageltrång, varför ska du gå till en vårdcentral och ta upp tid från en utbildad läkare till att ta hand om ett nageltrång som är, om det inte är allvarligt medicinskt nageltrång, det finns en gräns där naturligtvis, som kan tas om hand på apoteket istället för att man ska göra det hos i hälso- och sjukvården. Och det kan väcka ilska hos vissa som kan tycka så här, nej men det där, nu går man utanför sitt område. Det där kan inte ni, ni har inte den utbildningen. Men pratar man med enskilda läkare då får jag snarare tillbaka att ja men gud, jag kan lägga min tid på mycket viktigare saker. På de människorna som verkligen behöver min läkarexpertis på en vårdcentral någonstans. En multisjuk äldre, många läkemedel, vad det nu kan vara för någonting. Mera komplicerade ärenden. Och där de här mer lätta, därmed inte oviktiga, men lättare ärendena kan hanteras av apotek. Och så har man dessutom lagt på förskrivning av läkemedel för vissa lättare, enklare läkemedel. Otroligt strikt. Det här är det du ska göra och på det här läkemedlet under de här förutsättningarna. Tänk p-piller där apotekarna i England får då förskrivningsrätt för p-piller. Diagnosen, alltså behovet av ett läkemedel, det ställs inte av en läkare. Det ställs av den personen själv som säger att jag vill inte få barn, därför vill jag använda p-piller. Och sen så handlar det om en förskrivning för det och det finns ett protokoll för det. Det ska göras på ett ordentligt och säkert sätt med hög kvalitet. Men där apoteken kommer in i den här cirkeln av vård som omsluter hela den här patienten.
Men det där är väl lite av utmaningen. Du var inne tidigare på att apoteken behöver tydligare uppdrag i så fall inom andra områden. Och där hamnar vi när vi pratar både om prevention och när vi pratar om det här kunna ta ett större ansvar för minor ailments till exempel, alltså mindre allvarliga åkommor. Så hamnar vi ändå i den här, å ena sidan så vill vi inte att patienter går med enkla saker till vården och tar upp tid, eller vi vill inte ha en överkonsumtion av vård som vi brukar prata om, men samtidigt så vill vi inte att andra aktörer hanterar de här patienterna heller. Och så hamnar vi i, ja, lite komplex gränsdragning där. Men skulle du vilja se den här typen av utveckling också i Sverige som man testar nu i UK till exempel, där farmaceuter får möjlighet att ta ett större ansvar också för de här mer, man säger, medicinska råden och hälsofrämjande arbetet?
Absolut. Jag tycker att det ska prövas i en svensk kontext och man behöver titta på det, för det kan göra det lättare för vården, det kan göra det bättre för patienterna och det kan spara pengar åt samhället. Och jag menar, det här med utökade uppdrag, vi har ju precis genomfört en försöksverksamhet tillsammans med TLV om med farmaceutiska tjänster. Det handlar ju om förbättrad läkemedelsanvändning. Vid sidan om de där tre uppdragen som vi har, att kunna stödja personer till en bättre läkemedelsanvändning. Och det ligger ju nu ett förslag på bordet från TLV att det ska införas i första läget, det som vi kallar för inhalationsvägledning, där människor får råd om hur man ska använda sina inhalatorer. Vi gjorde i försöksverksamheten 8 000 sådana vägledningar med personer som använder inhalationsläkemedel. Ni ska veta hur många olika inhalatorer det finns och hur de fungerar på olika sätt. Och hur dåliga, det låter hemskt att säga, men hur mycket fel människor gör. I 50% utav de här vägledarna så gjorde man någon form av fel. Det kunde vara alla möjliga fel, men allt ifrån att spruta det rakt ut i luften till att det liksom sprutade på halsen istället för att spruta in i munnen. Så det finns saker att göra. Det är en sån tjänst som vi nu ser fram emot att man ska fatta beslut från politikens håll om att liksom införa och permanenta. Nästa försök som vi håller på att utvärdera är Apotekens läkemedelssamtal som gäller just statiner. Människor som är nyinsatta på statiner får ett samtal när man hämtar ut sitt läkemedel för första gången. Och sen så får man ett uppföljande samtal en tid efteråt där man tittar på hur läkemedelsbehandlingen har gått och motiverar. Det är ett motivationssamtal kan man säga, som handlar om läkemedel med en människa som är expert på läkemedel för att man ska få en så bra läkemedelsanvändning som möjligt efter det. Så det är nästa. Men det finns många andra typer av sådana tjänster som jag tycker att man skulle kunna göra. Vaccination på apotek. Varför kan inte farmaceuter på svenska apotek vaccinera? Jag kan inte se ett enda argument till varför det inte är tillåtet. I 50% av länderna i Europa gör farmaceuter det. I Brasilien har man gjort det sedan 1975, tror jag. Det skulle öka tillgängligheten till vaccination, till exempel mot influensa. Det skulle kunna vara för covid och annat också. Och höjer vaccinationsgraden, inte minst i områden där vi har en ganska låg vaccinationsfrekvens. Det kräver utbildning, absolut. Det kräver rätt lokaler, absolut. Det kräver att man kan hantera anafylaktisk chock, absolut. Det ska inte vara något vilda västern, utan vi ska göra det på ett korrekt och bra sätt. Och kanske inte, som det finns exempel på nu, hantera läkemedel på tunnelbanan med ställtanten, som vi har sett i media. Utan det ska hantera vaccin också, läkemedel ska hanteras där man vet hur man gör med läkemedel, hur man hanterar läkemedel. Var kan man det någonstans? På apotek. Och vi finns överallt och är öppna på helger och kvällar. Så ge apoteken det uppdraget så kommer vi kunna lösa det.
Absolut. Jag ser fram emot att få vaccinera lite i framtiden.
Det vaccineras faktiskt på apotek redan idag, men det
Fast det är
görs inte på
inte farmaceut.
farmaceuter.
Precis, och
Nej.
det är det jag menar. Det var mest tänkt att jag själv som farmaceut blir ju sugen på att sticka lite. Min nästa fundering handlar om, eftersom en trend, när vi frågar så här, vad tror man om hälso och sjukvården 2040, så är det väldigt många som pratar om hospital at home och att vi liksom flyttar ut sjukhusen till hem till patienter. Det du pratar om nu är ju det som bra saker där farmaceuter kan hjälpa till, som handlar väldigt mycket om de stora primärvårdssjukdomarna. När kommer vi att se mer så här specialty pharmacies i Sverige? För det är en trend som finns på andra sidan Atlanten i varje fall. Jag har inte sett något cancerapotek i Sverige än, fast jag längtar efter att se det. Det är liksom där man blir extra bemött och där de kan extra mycket om liksom en patient, till exempel med cancer. Och jag tänker i förlängning av det här med Hospital at Home. Det blir en sån här lång, luddig fråga igen, Johan. Du får
Nej,
landa
men
ner dina tankar.
alltså hade du frågat mig i samband med omregleringen så hade jag absolut sagt att vi kommer att få specialiserade apotek. Vi kommer få diabetesapoteken eller reumatikerapoteken eller så. De enda exemplen vi har sett på det har varit apotek som är inriktade på djur och veterinär, har extra mycket kunskap kring veterinärmedicin och djurläkemedel. De har funnits, men det har inte blivit det. Och det har att göra med vår ersättningsmodell. Det finns helt enkelt ingen affär i att göra det. Om du idag är ett apotek som bara skulle ägna dig åt receptbelagda läkemedel för en patientgrupp, då skulle du gå under direkt. Så det är det enkla svaret, Magnus. Det finns inga pengar i det.
Ersättningsfråga, helt enkelt.
Ja. Och patienterna, då skulle man kunna tänka sig att ja, men om man var diabetiker och så gick man till ett apotek och fick mitt diabetesapotek. Vi har ju diabetesmottagningar i vården och diabetessjuksköterskor och sådär. Att man då skulle ta ut en egenavgift för det eller att man fick betala extra för det är inte, det finns ingen betalningsvilja hos patienterna, kunderna för den typen av tjänster.
En annan sak som pratas ofta är att man ska ha en personlig läkarkontakt. Men jag hör väldigt lite om personlig farmaceutkontakt. Borde inte ni som bransch skrika om det också?
Ja, Johan Olofsson som driver ett apotek i Gröndal, han pratar ofta om att han är den personliga apotekaren och har en väldigt nära relation med sina kunder. Och jag tror att det gäller inte bara Johan Olofsson, han är en talesperson för de enskilt drivna apoteken och brinner för det kundmötet som de kan skapa där. Och jag tror att det gäller faktiskt inte bara Johan Olofsson, det gäller apotek överallt, även om du är i en stor kedja med 300 apotek. På den lokala nivån så känner man ofta sina egna patienter. Sen har det kanske blivit så att när vi har fått en etablering av 500 nya apotek så har vi fått många apotek som är mera av convenience, alltså de ligger på ställen där man rör sig. Vi har ju ett apotek här i Stockholm som ligger nere på centralstationen. Där kanske man inte får den relationen för där är du liksom på väg någon annanstans. Men det är väldigt käckt att hämta ut sitt läkemedel där för att det är praktiskt att göra det. Andra apotek som finns i bostadsområden eller vid en vårdcentral eller på mindre orter, där finns den. Alltså man hejar på varandra med första namn och man vet precis. När jag pratar med apotekschefer på olika ställen så säger de så här, vår viktigaste kompetens det är att ha en bra kundkännedom om vilka kunder vi har och vilka läkemedel de använder. För det gör att man kan vara, dels så kan man ha den här personliga relationen, men man kan också ge en bra service så att jag vet så här att ja, men nu kommer Magnus in här och han ska hämta ut sitt läkemedel. Det är ett snorovanligt dyrt läkemedel. Men jag ser till att ha det på lager varje gång Magnus kommer in, för då kommer Magnus komma tillbaka till mig. Och om jag dessutom är lite så här kompis med Magnus och säger tjena Magnus, ska du hämta ett läkemedel igen? Det var 3 månader sedan du var här sist. Så skapar man en kundlojalitet och en relation som också bygger på att man kan prata om den läkemedelsbehandlingen. Om du Magnus får vara exempel här. Den läkemedelsbehandlingen som Magnus håller på med. Det som kan vara ibland otroligt tuff. Det kan vara jättejobbiga biverkningar med läkemedel. Det kan vara så att man har träffat sin läkare men den vita rockens auktoritet knappt vågar säga till sin läkare hur dåligt man mår av sina läkemedel eller att man inte ens tar sina läkemedel, så kan man prata med sin farmaceut. Jag skulle önska att det var ännu mer sånt. Jag tror att det finns, jag tror att man ser det inte så mycket, men jag tror att det skulle vara bra om det fanns ännu mer.
Och jag tänker där också att lite det du är inne på, tror jag, att för vissa så passar det bättre att hämta upp där på vägen till tåget man ska ta till Göteborg eller det kan vara. Och för andra så vill man ha den där personliga kontakten och då löser man ofta det människa till människa så att säga på en lokal. Jag tror att det med många sådana här saker så är det fantastiskt. Man skulle vilja se mer, men jag tror att det till viss del är svårt att reglera den personliga relationen. Alltså,
Ja,
på det viset. Det har vi ju
det
sett.
tror jag
Vi har jättemånga
också.
sådana ambitioner och lyckas inte. Och då finns det ju andra anledningar till att det inte lyckas,
Ja,
tänker jag.
ja. Och vi människor är också olika. Vi är inte bara en människa hela tiden. Vi är olika människor i olika situationer.
Ja.
Jag menar, jag får ofta frågan över e-handelns utveckling och den har liksom exploderat i Sverige och vi har den största andelen e-handel i hela världen på apotekssidan. Och då får jag frågor från journalister så här, ja men snart kommer väl alla apotek i hela landet försvinna. Och det tror jag inte, utan det här handlar om att jag är e-handelskund ibland när det passar och jag går till ett apotek ibland när det passar. Jag går till ett apotek som jag råkar gå förbi, men då ska man inte heller räkna med att det här ovanliga läkemedlet som bara finns på ett ställe i hela landet kommer att finnas på det apoteket, för det kommer det inte göra. Och jag går till andra apotek vid andra tillfällen. Så vi är mer komplexa än så, än att vi bara är liksom en modell av människa. Och det går inte att reglera mänskliga relationer, det tror inte jag heller.
Och du sa i början att du tror att mötet framåt kommer att bli viktigare inom hälso och sjukvården om vi tar liksom 16 år framåt i tiden. Och det har, jag håller med, jag tror att det är en jätteviktig del. Däremot så märker jag att vi är väldigt många som just beställer via nätet. Det känns som att den trenden är ganska ökande, att den passar in i liksom helheten, att man kanske får läkemedel med Linas matkasse framöver eller vad det nu blir, utan att produktplacera här. Hur tror du man kan göra det där mötet ännu bättre så att det blir mer attraktivt för de som vill ha det? Eller kommer det liksom vara någon slags
Ja, men
standardlösning? Eller vad kommer vi ta vägen med det här?
rätt kompetens på rätt plats och rätt insats på rätt plats. Det kan ju vara så att, jag menar, om jag är en kroniker som har, vad är det hon säger, Sara Rigger, jag är spetspatient, jag har jävla bra koll på mina läkemedel, ofta kanske mer koll än vad både min läkare och min farmaceut har. Och jag går på en stadigvarande behandling, men jag kan klicka hem ett läkemedel som jag vet att jag ska använda på ett visst sätt. Det behövs ingen speciell rådgivning kring det. Det behövs de andra sakerna. Det behövs logistik och det behövs bra kontroll och att läkemedel håller hög kvalitet, de hanteras på rätt sätt och så alla de tekniska sakerna kring det. Men där du ibland behöver en mycket mer omfattande och djupgående både rådgivning och utvärdering av din behandling. Man skulle väl kunna jämföra det med att, jag menar, hur ofta är vi på banken, på bankkontoret? De flesta bankgrejer gör vi genom att swisha eller att föra över pengar på nätet och sådär. Men när det handlar om att ta ett bolån, då går du minsann till banken. Och då är du dessutom väldigt nervös när du ska göra det. Och det är massor med papper som ska skrivas på och man behöver rådgivning kring, för man kan inte det. Det är för komplicerat, det är för svårt och det påverkar mig som person, min privatekonomi. Och då kan man tänka sig när det är någonting som inte bara påverkar din privatekonomi utan faktiskt din kropp och ditt välmående. Då blir det plötsligt väldigt, väldigt viktigt. Och när vi går mot mer avancerade läkemedelsterapier som dessutom kanske blir mer kopplade till små patientpopulationer, då kommer det där bli ännu viktigare, tror jag. Det kommer kanske finnas mera av standardgenerika, om man får säga så, för vissa behandlingar och mer komplicerade läkemedelsbehandlingar som kräver mycket mer rådgivning, uppföljning, motivation och så vidare för att det ska bli bra. Och då kommer också den personliga relationen i det bli viktig, för att det ska bli så bra som möjligt.
Tror du att de fysiska apoteken, om man säger lokalerna, kommer i framtiden närma sig mer det som Magnus var inne på, så att de blir mer och mer specialiserade på de här patienterna som då har mer komplexa behov, om det är så att näthandeln så att säga, fortsätter i den riktningen som den har gjort? För det är framförallt i näthandeln man köper lite mer ja, sådana.
Nej, men jag tror att näthandeln, man får inte säga så att näthandeln, där kommer det vara bara de enkla sakerna och sen så kommer det vara det komplicerade på apoteken. Utan jag tror att det kommer vara en mix av det. Jag menar, Just när vi pratar om farmaceutiska tjänster till exempel, så är ju det är en rörelse som pågår i hela världen. Men när vi testade inhalationsvägledning i den här försöksverksamheten, då hade vi också det på nätet. Det gjordes på nätet, och det går att utveckla den typen av tjänster där också. Så att, jag menar, vad framtiden har i sitt sköte vet vi inte riktigt, men att det kommer kunna erbjuda. Jag tror att vi kommer att behöva erbjuda många olika saker och förändringar i samhället, även om vi ibland pratar om att det går så himla snabbt allting. Det går ganska långsamt. Så vi hinner bygga system och anpassa apoteken och apotekens verksamhet under resans gång. Men då behöver man se att apoteken är en resurs att räkna med. Här finns det en kompetens, här finns det en närhet till befolkningen som faktiskt kan användas på ett bra sätt. Och det spelar ingen roll om det då är i ett litet lokalt apotek uppe i Boden eller om det är på nätet faktiskt.
Så är det. Du Johan, vi har snart pratat en timme. Jag tycker
Oj.
visst är det häftigt hur fort tiden går när man får prata om apotek och annat spännande. När du kom in i det här digitala rummet som vi sitter i, var det något du hade velat prata om som du inte har fått prata om?
Nej, men jag har ju fått prata om apotek i en timme och det är det bästa jag vet. Så att jag har haft en herdestund här.
Vad skönt. Det har vi också haft. Det har varit jättekul att få prata med dig och få borra i frågor. För nu har vi nördat på apotekssidan och det är bra både för lyssnarna och för oss, tänker jag. Men Johan, då skulle jag tacka varmast för att du var med i Hälso och sjukvårdspodden.
Toppen, tack så mycket för att jag fick vara med.
Och tack Lille. Ha det jättebra, hörni.
Hej.
Hej.